Vi läser från Matteus 25. Då ska himmelriket bli som när 10 jungfrur tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga och 5 var kloka. De oförståndiga tog sina lampor men tog inte med sig någon olja, medan de kloka tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. När brudgummen dröjde blev de alla dåsiga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop: brudgummen är här, gå ut och möt honom. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor. Det oförståndiga sa till det kloka: ge oss av er olja, våra lampor slocknar. Det kloka svarade: den skulle inte räcka både till oss och till er. Gå istället till dem som säljer och köp. Men när de hade gått iväg för att köpa kom brudgummen, och det som var redo gick med honom in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Till slut kom de andra jungfrurna tillbaka och sa: herre, herre, öppna för oss. Men han svarade: jag säger er sanningen, jag känner er inte. Håll er därför vakna, för ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Vi fortsätter och läser, men denna gången från psalm 139. Ett ord som jag tror vi känner igen. Herre, du rannsakar oss, rannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ordet är på min tunga vet du det, Herre. Allt, du vet allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Den kunskapen är för underbar för mig. Den är så hög att jag inte kan fatta den. Vart kan jag fly för ditt ansikte? Stiga upp till himlen är du där. Bädda jag åt mig i dödsrike är du där. Tar jag morgonrådnas vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet. Skall också där din hand leda mig och din högra hand hålla mig. Säger jag, låt mörker täcka mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten lyser som dagen, mörkret är som ljuset.
Framtiden, den har en tendens att komma. Har ni märkt det? Att det som vi kanske för ett tag sedan betraktade som väldigt avlägset och nästan bortanför horisonten, så plötsligt så är det i nuet. Kan vara kanske ingången av ett nytt årtionde, eller en händelse som vi har förväntat oss, som låg långt borta. Och så plötsligt så är den ett nu. Framtiden har en tendens att komma. Och framtiden, våra föreställningar, vare sig de är vaga eller mera uttalade, de har en tendens att påverka våra sinnen. Jag kommer inte ihåg så mycket själv, men jag har en litet intryck ifrån 60-talet att många människor hade en väldigt stark föreställning om att ett atomkrig som skulle kanske radera stora delar av jorden, det var bara en tidsfråga när det skulle inträffa. Och jag tror att detta gick och tyngde många människors sinnen och tyngde ner föreställningarna och kanske då andra mer lättare positiva förväntningar om framtiden. Så att våra vaga eller uttalade tankar om framtiden, de färgar våra sinnen på olika sätt. Och framtiden kan vara full av förhoppningar. Unga människor kanske tänker på familjebildning och yrkeskarriär. Andra kanske tänker på den här drömsemestern som man har planer för. Och det kan också vara mörkare. Det kan vara att framtiden färgas av tankar på vad åldrande och vad döden kan innebära. När vi läser i Nya Testamentet så finner vi att där fanns någonting nytt inslag vad det gällde föreställningar om framtiden. Och den första generationens kristna tycks ha haft en dominerande tanke beträffande framtiden som färgade, som gav liksom den speciella färg och sinnesstämning som framtiden gav. Och vi läser några stycken bibelverser för att åskådliggöra detta. Och jag börjar med beskrivning från Jesu himmelsfärd. Och där står det att när Jesus hade sagt detta så såg de, alltså lärjungarna, hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Och medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. Och de sa: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och det framstår tydligt att detta hade lärjungarna med sig, tydligen, från det att de vaknade till de somnade. Och Petrus, han berättar lite senare när han får tillfälle att förkunna i templet i samband med det här helande undret som beskrivs i början av apostlagärningarna, så säger han till sin åhörare om Jesus att honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det upprättas som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Och ett par årtionde senare så skriver Paulus till de kristna i Thessalonike, alltså människor som kanske övervägande hade varit hedningar, även om vi vet att det också fanns judar bland den här församlingen som hade judisk bakgrund. Men han skriver så här till dem att ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne guden och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus som räddar oss från den kommande vredesdomen. För dessa så, de hade ett framtidsperspektiv som dominerades av något som var stort nog och underbart nog, och skulle jag säga hänryckande nog, för att prägla sinnet vad gäller framtiden. Och det påpekas ibland, ni kanske har förmånen att stöta på någon eller annars kanske läst om människor som har haft starka erfarenheter utav väckelse. Och de brukar påpeka att talet om och tankarna på Jesu återkomst har varit väldigt starkt just under sådana perioder. Men också kanske att det nu, man påpekar att det idag inte har någon plats i kyrkorna eller bland de troende. Men i väckelsetider när de eviga tingen blir verkliga på ett annorlunda sätt, så och andens liv gör sig starkt påmint i människor, då tycks förväntan på och kärleken till Jesu återkomst blåsa upp på ett alldeles nytt sätt också. För hur reagerar vi idag när vi hör talet om Herrens återkomst? Ja, om vi har inrättat våra liv så att vi själva är herre i våra liv, ja, då kan det till och med uppfattas som störande att Herren kommer. Och den texten som vi har hört idag, som Claes läste för oss, om de 10 jungfrurna som ger oss förhållandena inför Jesu återkomst, jag tror att den för de flesta av oss skapar någon form utav olust. Och kanske är det just därför som Jesus berättade denna liknelse. Han visste att vi skulle komma att behöva den. Att vi skulle behöva skakas om. Och jag vill bekänna att jag är en av dem som behöver skakas om av den här liknelsen. Det står att de gick ut för att möta brudgummen. Det var bröllopsfesten de såg fram emot. Och detta är ju en, bröllopsfesten är ju en bild som återkommer i andra liknelser. Det är en bild då allting fullkomnas. Väldigt mycket som det vi sjöng om precis nu i salmen här innan predikan. Och som Petrus sa, som jag läste nyss, då allting ska återupprättas. Ingen djävul. Ingen synd. Ingen splittring bland människor. Ingen sjukdom. Ingen förgänglighet. Gud själv har avtorkat varje tår. Bröllopsfesten innebär att se fram emot att iklädas kroppar som är lika Jesu förhärligade kropp. Att vara rena i själen allt igenom. Att inte som nu kanske blicka in och se köttets begärelser och orenhet, egoism. Att vara ren i själen allt igenom, att bära Guds sanna avbild och ständigt uppfyllda av tacksamhet och kärlek till honom som av nåd har gjort det möjligt för oss att vara där. De 10 jungfrurna, de hade hört frälsningens budskap, och det här löftet om bröllopsfesten och vad det innebär hade slagit an en sträng i deras själ. De hade den här stundande festen i sina sinnen. De gick ut för att möta brudgummen. Det här uttrycket tror jag att de gick ut för att möta, vi kan tillämpa det på oss själva, skulle jag säga att det är att ha en aktiv väntan. Att ha ett fokus i tillvaron. Vad som präglar sinnet och färgar framtiden. Att gå ut och vänta, att gå ut för att möta brudgummen. Men så läser vi att de 10, alla 10, de förblev inte i det här tillståndet av väntan. Det stod att de somnade. Jag tror att den här liknelsen rymmer 2 slags varningar. Och dels är det en varning, och båda kan man säga varningarna är riktade till det som vi skulle kunna kalla för kristenheten. Det vill säga de som människor som menar sig vara kristna, som kanske är med i de kristna sammanhangen på olika sätt. Och det är varningar till 2 kategorier. Det ena är de som saknade olja. Och det är en oerhört allvarlig varning som Jesus ger i den här liknelsen. Att det kommer att finnas människor där i dessa led som saknar olja. Och det betyder att de lever i någon slags självbedrägeri beträffande sin ställning. De har en hemmagjord kristendom, men de har inte en levande förbindelse med Jesus frälsaren. Olja är ju i Bibeln en bild utav anden. Guds ande, den heliga ande. Och i Romarbrevets 8:e kapitel 9:e vers så står det att den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Och Jesus förutsäger att dessa kommer att finnas vid hans återkomst. Och porten kommer att vara stängd för dessa. Och han utfärdar nu en varning för att ge alla möjlighet att rannsaka sig inför dessa ord och i denna liknelse. Så må vi ta vara på den. Men det var egentligen inte faktiskt om denna kategori som jag först främst hade tänkt prata idag. Utan det är den andra varningen som jag vill tala mer om. Jag har tänkt mycket på den. De somnade. Och jag har frågat mig hur mycket det stämmer in på kristenheten i våran tid. Och förstås hur mycket det stämmer in på mig själv. Och jag ska läsa lite kort för er här om något som Frank Mangs berättade i en bok. Om ett möte med en man som hade bjudit honom på middag. Han skriver så här, Mangs, att kvällen förut hade jag predikat om de 10 jungfrurna. Och det var säkert detta som gjorde att min värld mitt i måltiden la kniv och gaffel ifrån sig och försjönk i tankar. Efter några ögonblicks talande tystnad såg han på mig med en blick som jag aldrig glömmer och sa: "Broder, det är bara ibland som jag är riktigt vaken. Och då är de andliga tingen så förunderligt verkliga. Gud, hans ord, frälsningen, evigheten, allting. Men det är bara under korta stunder. Sen somnar jag igen och allting blir overkligt på nytt." Och sen kommenterar Mangs: "När han talade till punkt var det min tur att göra en paus i måltiden. De få satsen hade träffat mig som dolkstygn. På ett oerhört sätt hade de avslöjat betydelsen av att vara en vaken kristen. Och jag såg mig själv i långa stycken som en religiös sömngångare. Det skalv inom mig. Jag kände igen mitt eget innersta i mannens bekännelse." Och jag kan ärligt säga, jag vill gärna säga det här från predikstolen också, att de här orden träffar mig också och de skakar om mig. Jesus säger i liknelsen att alla 10 jungfrurna somnade. Och vi kan fråga, är detta betecknande för tiden närmast inpå Jesu återkomst? Profeterar Jesus? Att sömnaktigheten kommer att vara utbredd. För i kapitlet innan, det här är ju från Matteus 25 kapitel, den här liknelsen. I det 24 kapitlet där Jesus också talar om de yttersta tiderna så säger han så här: "Många ska komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst." Och det är nog inte den gudlösa världen som Jesus här beskriver, utan kristna bekännare. Jesus beskriver tillståndet vid den tid som vi kanske befinner oss nära. Och varför profeterar Jesus då om denna tid? Ja, som alltid när Gud sänder profeter så är det för att varna. Och bakom varning finns alltid kärlek. Det ska vi komma ihåg. De 7 breven i Uppenbarelseboken tror jag är skrivna i samma syfte. Ni känner till från kapitel 2 och 3 i Uppenbarelseboken. Det är 7 olika församlingar och det kan vara så att de här 7 församlingarna representerar 7 olika slags förhållanden som kan prägla kristenheten på en plats eller ett land under en viss tid. Och den 7:e församlingen, det är den församlingen i Laodicea, eller Laodikeia, hur den uttalas. Jag säger Laodicea. Den skulle kunna ge oss en bild av den sovande kristenheten i den yttersta tiden. Och jag ska läsa det brevet. Och skriv till ängeln för församlingen i Laodicea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och sanna vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns och salva att smörja dina ögon med så att du kan se.
Kom ihåg att detta är egentligen en församling som detta riktas.
Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Du är ljum, säger Jesus till denna. Och han säger, och påpekar att du säger, jag är rik och behöver ingenting. Det är alltså en självbelåten kristenhet som detta riktas till. En självsäker kristenhet. Utan upplevelse utav andlig fattigdom. Och minns att Jesus säger att saliga är de som är fattiga i anden. Det är en kristenhet utan insikt om sitt tillstånd. Du förstår inte att just du är blind och så vidare. Här beskrivs en kristenhet som är farligt nära ett avfall. Jag ska spy ut dig ur min mun, säger Herren. Men det är inte vad han önskar. För Jesus är frälsaren. Han har kommit för att rädda människor. Och han längtar alltid att få göra det. Och därför säger han också, alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Jag tror att Jesus talar om de sovande jungfrurna i ändens tid är menat som en varning. Och att vi behöver ta varning av detta som Jesus en gång sa och profeterade. Och han förutsäger om sovandet bland hans bekännare i den yttersta tiden. Han säger det för att det finns anledning att säga det. Det är en profetia om tillståndet. Men han är den gode herden. Och han vill leda oss och han vill bevara oss. Och jag tror att vi som sitter här också har en önskan att vi alla får vara bevarade fram till att Jesus kommer. Och därför så finns det en annan aspekt också på detta med sovandet. Därför att de fem jungfrurna som omsider gick in till bröllopsfesten, men som hade varit sovande. De hade sovit bort möjligheter. De hade sovit bort möjligheter att verka för att familjemedlemmar och vänner som ännu inte är frälsta skulle kunna föras fram till Jesus. De hade sovit bort möjligheter att väcka andra sovande. Och i en av uppmaningarna till en av de andra församlingarna i breven i Uppenbarelseboken så säger Jesus: vakna upp och stärk det som är kvar. Alltså han ger en uppmaning eller ett uppdrag att vi ska vara vakna också för att kunna stärka varandra. Stärk det som är kvar. Och i Efesierbrevet skriver Paulus: var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Att vara vaken, jag tror det är att vara medveten om vad som är fokus i tillvaron och vad som är av verkligt bestående värde för evigheten. Och att hålla undan det som Jesus kallar törnen och tislar och som vill förkväva den goda sådden. I de här sammanhangen där Jesus talar om den yttersta tiden så är det ett återkommande uppmaning: håll er vakna och vaka. Och till de sovande lärjungarna i Getsemane så säger Jesus: anden är villig men köttet är svagt. Be därför att ni inte kommer i frestelse. Vaka för den skull, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Så vill jag att vi ber tillsammans. Herre, du har talat dessa allvarsord en gång och många andra allvarsord. Och Herre, vi tror att du har gjort det i bästa välmening. Och vi ber att du öppnar våra öron, våra sinnen, att också lyssna till dina allvarliga ord. Ber Herre att dessa ord får verka det som du har avsett med dem. I oss Herre och människor som är runt omkring oss. Människor som vi älskar. Och jag ber Herre att vi alla får vara med och får gå in till din bröllopsfest. Jag ber om ditt beskydd och ditt bevarande. Och jag ber att du hjälper oss att stärka varandra. Och att hålla ut i bön för varandra. Herre Jesus, i ditt namn ber vi. Amen.